budskap på den man brukar ha. Det är ju så viktigt att gå i Guds plan för våra liv. Och vi har ju en manual, och det är ju Guds ord. Det här är det övergripande som gäller för oss som tror på Jesus, som vandrar med Jesus. Här står det i instruktionsboken. Men sen har ju Herren en individuell plan, en kallelse. Ja, jag vet inte om jag är kallad, tänker du. Jo, vi är alla kallade, och Gud har en specifik bana, ett lopp för just dig att springa. Någonting alldeles speciellt som han har tänkt för dig. Du vet, han har planer och tankar sedan lång tid tillbaka som han har förberett för oss alla. Igår när vi kom hem, vi har varit hos vår äldste son i Örebro på kvällen, så körde de en skördetröskel utanför fönstret, och det dammar och det låter väldigt mycket, vi bor på landet. Och i veckan nu innan så hade jag varit och fotograferat lite grann, och då hade jag tagit bilder på, det växer sådana här stora ljuslila tistlar, och så precis bakom så var det mogen säd. Och när jag tittade på korten efter så upplevde jag att Herren talade till mig och sa att fäst inte för mycket fokus på tistlarna, utan fäst din blick på skörden. Den är mogen. Den är redo. Och sen igår, skördetröskorna körde, så kom ett annat tilltal till mig. Och det var, vet du din plats när skörden ska bärgas? Bönderna de har gått om, det är ett snabbt beslut när man ska skörda. Innan regnet kommer, innan det blir förstört. Och då måste allt vara i ordning. Skördetröskan måste vara servad, den måste vara klar. De måste veta vem som ska köra just den. Och den som kommer med lastbilen med sån här stort, där de lägger all säd hamnar. Han måste också veta att det är jag som ska ta hand om säden. Och allt är i ordning med lastbilen. Och det är mitt budskap idag. Vet du din kallelse? Vet du din vana? Det är inte alltid lätt. Men Gud vill tala till dig idag. Han vill visa för dig hans tankar och planer. Och det står i Joel 2:7-8, ni vet inte slut där. Det står där, var och en går sin väg rakt fram. Ingen viker av från sin ståt. Den ene tränger inte den andra. Var och en går sin givna bana. Mitt igenom vapnen stöttar de fram utan att hejdas. Det här är beskrivning av Guds folk. Hur Herren reser upp en armé i den sista tiden. En armé som är verksam i kärlek, ska jag säga. Men som också har ett fokus. De ska springa sitt lopp med ögonen fästa på han som har vunnit en seger, Jesus Kristus. Har du varit på hästkapplöpning någon gång? Jag har aldrig varit det, men jag har sett på TV. Och vi har själva haft hästar. Men jag har sett den här iven som hästarna har innan de får springa. Söker gå lite med dem och köra lite med dem när det är trav, eller om det är galopp så tar de lite runder runt med hästarna. För de är så ivriga att få springa. Men det finns två regler i hästkapplöpning. Det ena är att de får inte springa iväg för tidigt. Först på given signal. Och det andra är de får inte springa på någon annan. måste springa sitt lopp. Ja, den här kallet och specifika banan som Herren har kallat oss till, det är ett lopp som du och jag, vi springer det individuellt. Men det är inte alls som den här hästkapplöpningen, utan vi är samtidigt medlöpare som är med i samma team som springer jämte oss. Vi är inte konkurrenter, vi är medlöpare. Och tanken i Guds rike är att vi behövs allihopa. Alla. Och vi förbereder oss som ett stafettlopp på att någon kanske vi måste lämna över, och vi hejar på de här nya som ska komma in och springa efter oss. Och så tänker du, ja men jag är för ung, eller jag är alldeles för gammal. Och då kommer jag ta två exempel i Bibeln, när en var i 17-årsåldern och en var 80. En var ung och en var lite äldre. Det är Gud talar om sin kallelse för deras liv. Du vet, Gud tror på dig. Tror du på att Gud kan göra saker genom dig? Inte ens de här två jag kommer att tala om var det självklart för att de trodde på det Gud sa. Det är viktigt. Ta det på allvar om Gud talar till dig. Tro på det. Jag vet själv, när Gud började tala till mig, jag avfärdade det i 10 år. Tills jag förstod att det var Gud som talade. När Gud ser till hjärtat, han ser inte till våra yttre kvalifikationer. Men det finns en tid av förberedelse, och den tiden av förberedelse är i gemenskap med Gud. Lär känna Herren, umgås med din Gud. Vi ska titta först på Mose. Och vi ska slå upp i Andra Mosebok, kapitel 3. Och jag läser från vers 1-14. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen och varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare, ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och han sade, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet för att han bävade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande och därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rimligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor kananéer, hetiter, amoréer, perser, Hivea och Jebusiter. Och nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig, och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu. Jag ska sända dig till farao, och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Vi måste tänka oss in i Mose liv här lite grann. Jag tror att Gud bekräftade vad Mose redan visste här. Jag tror att han hade drömt om sitt folks frihet ända sedan den dag han slog ihjäl Egypten. Men han var inte redo för sin kallelse. Kanske var han för hetlevad och behövde lära sig tålamod eller saktmod. Nu kallade Herren honom när han som minst anade det. Han var 80 år. Han hade etablerat ett liv som fårherde. Han är där av alla fåren. Plötsligt så ser han en buske som brinner upp. Där och då kallar Herren honom. Helt, jag tror att han kände sig helt oförberedd, Mose. Och läser vi vidare så får vi bekräftat att han kände sig inte redo när stödsignalen kom. Vi läser i vers 11, så säger Mose, men Mose sa till Gud, vem är jag? Att jag skulle gå fara och föra Israels barn ut ur Egypten. Och sen lite längre fram i andra Moseboken 4, vers 1 och 19. Skulle ta uppdraget. Men Gud gjorde otroliga bekräftelser för Mose. Men ändå tyckte han inte alls att han var rätt person för det hela. Gud sa till honom, vad har du i handen? Och han fick kasta sin stav och den blev orm. Och Gud visade honom att han gjorde någonting och så fick han spetälska och så gjorde han så, så försvann spetälskan. Han visade genom ett under och tecken att han hade en makt, en kraft som skulle vara med Mose. Och det kan vara så där. Herren kan tala till oss, men vi tycker ändå inte att det är vi som ska göra det hela. Det är inte vi som ska ha uppdraget. Det är min fråga till dig lite grann. Vad brinner du för? Vad brinner du för? I kapitel 4, vers 10 så säger Mose, men herre, jag är ingen ordets man, varken förr eller nu, när du talar till din tjänare. Jag är trög i talet och en trög tunga. Men Gud säger att han ska vara med honom och ge honom en medhjälpare. Han säger att han ska tala till honom, han ska lägga orden i hans mun. Det är Herren som gör det genom oss, i hans kraft och hans förmåga. Och det här möter jag ganska ofta, och har gjort även innan jag blev pastor. Det var brinner du för? Det här där människor kommer till oss och säger, åh, det här vill jag att vi ska göra, det här ska vi göra. Men har du tänkt på att det kanske är just det som du ska göra? personen vi ska titta på, det är Josef. I Första Mosebok 37. Ska vi läsa om Josef. Och vi läser från vers 5-10. Josef hade en dröm som han berättade för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu. Han sa det till dem: "Hör vilken dröm jag haft. Vi var bland tjärvar på åken. Då reste sig min tjärvar upp och blev stående. Och era tjärvar ställde sig kring och böjde sig för min tjärvar." Men hans bröder sa till honom: "Ska du bli vår kung? Ska du häska över oss?" Och de hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar och det som han hade sagt. Sedan fick han en annan dröm som han berättade för sina bröder. "Lyssna", sa han, "jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för mig." När han berättade detta för sin far och sina bröder, tillrättavisade hans far och sade: "Vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig?" Och bröderna var avundsjuka på honom, men hans far lade på minnet. Ja, Josef, han var sin fars älsklingsson. Och hans far favoriserade honom, så hans bröder var redan avundsjuka på honom. Och det här gjorde ju inte saken bättre. Men Josef, han var ung kille, 17 år. Och han tyckte det var jättehäftigt. Dels att få drömmar från Herren ovan. Och dels att, oj, mina bröder ska buga sig för mig. Och jag tror att han kände, nu ska jag minsann visa dem. Ja, så här kallade honom. Drömmen var sann, drömmarna var sanna. Men Josef var inte riktigt redo. Han hade ju en dröm från Herren, men han behövde jobba på sin karaktär lite grann innan han var redo att gå in i det som Herren sagt. Nu tror jag min personliga uppfattning och allt det har varit är att jag är övertygad om att det var inte Gud som gjorde allt detta mot Josef för att fostra honom egentligen. Men jag tror att Herren vände det som hände honom och använde det som hände honom till hans syfte, till någonting gott. Jag vill att du ska veta att det finns ingenting. Ja, det är två saker som fienden är livrädd för och gör allt för att förhindra. Det ena är att han vill inte att vi ska förstå vem Gud verkligen är. Att Gud är god. Att han är trofast och kärleksfull far. Och det andra är att han gör allt för att hindra dig för att förstå din kallelse. Inte för att du ska bli upphöjd eller jag ska bli upphöjd, utan för att han ser potentialen att vi kan i Guds kraft beröra andra människor och få med oss andra människor på vår bana. Han är livrädd för det. Och i Sverige har vi det här tänkesättet lätt och lagom. Ja, vi ska inte tro att vi är någonting, de tankarna. Men vi måste se det så här. Vi ska tro på att Gud är någonting. Och han har valt dig och mig till att utbreda sitt rike. Han använder oss ofullkomliga människor. Bara vi har ett hängivet hjärta så ska han bistå med sin kraft. Han har valt att göra på det sättet. Han som egentligen har förmågan att göra vad han vill. Men han väljer att göra det genom dig. Gud talar till dig. Tro på att han kallar dig. Be om frimodighet. Be om mod. Be om vishet. Han har inte lovat att det ska vara lätt. Men han har lovat att han är med. I Efesierbrevet 2:10 står det: vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Han har planerat saker som är förberedda för dig och mig att gå in i. Vilken trygghet! Vad underbart! Det är som när Peter är ute med röjsågen och röjer det jorden häromdagen. Den här min bönestig i skogen som jag kallar den, som jag går med hunden på morgnarna på hösten. Och nu var det så igenväxt så jag kunde inte gå där. Och han förberedde så jag kunde gå där. Det är enkelt. Det är lätt att gå Guds vägar. De är förberedda. Plötsligt så säger vi någonting som vi inte trodde vi skulle kunna klara av att säga. Plötsligt visar vi kärlek till någon, för vi känner Guds kärlek. Plötsligt lägger vi ut handen och börjar be för någon, för vi får sån nöd för dem. Då har Gud lovat att vara med sin kraft. Det är det vi är kallade till. Men ibland då så behöver vi förberedelsetid för att Gud behöver arbeta med oss för att vi ska kunna axla den kallelse som han har förberett. Och det där är olika hur lång tid det tar. Ibland går vi in i den så fort han kallar oss. Och ibland så är det förberedelsetid. Vad betyder det då? Förberedelsetid. Hur gör vi det? Hur förbereder vi oss? Ja, det som jag sa innan. Ta tid med Herren. Lär känna honom. Läs hans ord regelbundet. Tala till honom. Och lyssna och ta emot det han vill säga till dig. Allt det här gör vi allra bäst i vår ensamhet. I vår bönekammare. Mose gjorde det nog under många år när han vallade fåren. Och Josef, han hade tid att tänka efter i fängelset och umgås med Herren. Men gör det en förväntan, inte under någon slags form. För det är en levande Gud du möter. Du möter Jesus. Efesierbrevet 3:19 läser vi: lär känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå, så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Har du tänkt på att det är lite paradox i det här bibelordet? Jag tänkte på det när jag skrev ner det igår, eller i förrgår. För det står att vi ska lära känna Kristi kärlek. Men den kan vi inte förstå, för den går långt utöver vad någon kan förstå. Men vi ska bli uppfyllda av Guds fullhet. Men samtidigt så verkar det som att vi inte kan bli helt uppfyllda, för vi kan inte förstå hans kärlek helt och fullt. Så jag tror det är en pågående process tills vi kommer till himlen. Men vi kan bli fyllda med den. Och vad är, om vi nu har ett lopp att springa, vad kan vara bättre än att bli helt uppfylld av all Guds fullhet? Men det här med kallelse, när de väl kom in i det, Josef och Mose, tror du att det var lätt för dem? Tror du att det var lätt för Josef att bli faraos närmaste man? Josef var en före detta fängelsekund, om än oskyldig. Han var invandrare. hade inte den, ja, den acceptabla egyptiska utbildningen som krävdes för att vara faraos närmaste man. Han fick då möta både det ena och det andra. Jag tror inte det var enkelt. Nej, jag tror det var då det verkliga jobbet började. Då han behövde sin Gud mer än någonsin. Men han visste att han var kallad. Och han visste att det var Gud som hade satt honom där. Och Mose då? Han hade blivit tvungen att fly från sitt liv. Han hade slagit ihjäl en människa. Han flydde också från lyx i palatset till ett enkelt liv som fåraherde. Hur pass plågad var han av det? Att han hade slagit ihjäl en annan människa. Han var också adopterad. Hade han under lång tid upplevt identitetsproblem och fråga, vem är jag egentligen? Var brottades han med? Det vet vi inte. Men vi vet att han var människan som du och jag. Han av alla människor var den som fick gå upp ansikte mot ansikte. Både Josef och Mose hade lärt sig att förstå hur Gud talade till dem. De hade lärt sig att känna igen att det var han. Josef genom drömmar och Mose hörde Guds röst. Mose fick otroligt detaljerade instruktioner hur han skulle göra i sin kallelse. Det kan du. Det kan du också få. Herren är den samme idag. Han talar till oss än idag. Jag tror att Herren säger olika saker till oss idag. För vi befinner oss olika på det här kapplöpningsloppet vi har. Många behöver höra att just du är kallad. Du har en uppgift, ett lopp att springa. Våga tro på det. Ja, just du. Våga tro på det. Och fråga Herren. Ta tidigt bön. Fråga honom. Vad har du för mig? Och förbered dig. Men spring först när signalen ges. Några av oss kanske behöver få en uppenbarelse av vad det är, att det de brinner för, det du tänker på, det du talar om, pratar mycket om, att det är just det som kanske det är du som ska ta tag i. Be över det, fråga Herren, är det jag? Be sedan att få en strategi och medhjälpa dig och pröva den inför Herren. Är det Gud som har lagt ner någonting i dig, så har han en plan hur det ska genomföras. Och slutligen så finns det en del av oss som det börjar snart bli dags för dig och mig att se oss omkring. Om det är någon som kan ta över stafettpinnen i laget. Och heja fram någon som kan fortsätta springa det loppet som du har börjat. Be att Herren visar dig. Det finns någon som du kan träna upp. Någon som du kan ge vidare allt som du har varit med om. Hjälp dem att bli lika skickliga som du. Och lyssna in när det är dags att lämna över. Du vet det som Djungelboken, Baloo och Mowgli. De säger, jag ska lära allt jag kan, säger agerade lite skrattande. Ja, det tar nog inte så lång tid. Men Malou gick in med det med glädje. Vad kul, jag ska lära upp Mowgli allt jag kan. Och vilken glädje för Mowgli. Han fick en vän. En vän över generationer. Och han var ivrig att lära sig allt som Malou kunde. Och han ville göra exakt likadant. Den glädje att få lära upp andra som kommer efter. Och det är oerhört viktigt för dem som tar vid. Det är en gåva. Så oavsett var du befinner dig, om du är 17 år eller om du är 80 år, så ångrar inte Gud sin kallelse och sina gåvor. De står fast, står det i Romarbrevet 11:29. Och jag ska strax avsluta det här nu, men låt inte människors tyckande stå i vägen för det som Herren har tänkt för dig. Låt inte heller dina egna förutfattade meningar och tradition om din kallelse stå i vägen. Låt inte heller din egen självbild, vad kan jag, vad skulle Gud kunna använda mig till, stå i vägen. Han reser upp den ringe för att sätta honom bland första, står det i psalm 113, vers 7 och 8. Jag ska avsluta med att läsa ett bibelord. Gud såg dig innan du ens blev till. Han skapade dina njurar och sammanvävde dig i moderlivet. Dina ben var inte osynliga för honom. Han såg dig när du ännu var ett outvecklat foster. Alla dina dagar blev bestämda och skrivna i livets bok, står det i Psaltaren 139. Han har sett alla våra livsdagar. Kanske har vi inte alltid valt att gå hans vägar, de som han har planerat. Men hans tankar och planer består. De står fast. Och han vill att vi ska få med oss så många som möjligt i loppet vi ska springa. Och jag tackar dig Jesus, jag tackar dig Fader, himmelske Fader, att du har skapat varenda en som sitter här på övermåttan undermått sätt. Och jag tackar dig att du har förberett ett lopp för var och en. Och du har en kallelse och tankar som du inte ångrar. Och jag ber Herre att du genom din ande ska uppenbara för oss vad det är som du har lagt ner i våra hjärtan. Vad är det vi tycker om? Vad är det vi brinner för? Vad har vi i vår hand? Vad är det du kan använda? För du kan använda oss. Det finns ingen som inte du använder. Du ser till våra hjärtan. Och du vill ha bara vårt ja. Så gör du resten. Hjälp oss här. Att vi springer vår bana. Och inte går på någon annans. Hjälp oss att ha fokus på dig. I denna tiden.